en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino,
snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Nytt år, nya möjligheter och ett sprillans nytt avsnitt. Det blir en stor silly season special, för det har ju hunnit hända en hel del redan. Dagens Fan Plus med Saga Fredriksson och mig, Anna Rydén. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång!
Jag har inte riktigt landat i att vi är ett nytt år, men vi säger väl gott nytt år till alla lyssnare och kastar oss in i 2024. Med frågan, Saga, vad fan är du? Du sitter inte här i studion med mig. Jag är besviken.
Jag förstår att du är besviken. God fortsättning, Anna, och alla som lyssnar. Jag har åkt på typ, precis som alla andra antagligen, årets första influensa. Alltså det är lite hej kom och hjälp mig just nu. Så att jag vet inte vad jag ska säga mer och be om ursäkt i förhand, för att jag kommer snörvla och eventuellt hosta i era öron. Men jag ska göra mitt bästa för att trycka undan det, så att vi får en trevlig lyssning trots allt.
Ja, vi får väl försöka lyckas med det i alla fall. Jag är glad att du åtminstone är vid liv och har möjlighet att podda åtminstone och snacka silly season, för idag blir det lite silly season special. Det är ju det vi befinner oss i just nu, även om en del lag har kommit igång med sina träningar. Jag blir arg varje gång jag går in på Instagram och ser Häcken på träningsläger i solen, och så tittar man själv ut och fryser arslet av sig. Så. Men vi ska snacka.
Men du har också spenderat några veckor i grov kyla.
Jag har ju det.
I skidsäsongen, så att jag kan förstå att du suktar ännu mer sol.
Jag gör ju det. Jag sitter och tittar på solresor konstant. Kanske faktiskt ska boka en snart. Vi får väl se. Men ja, nej, jag har ju stått nere i Alperna. Visserligen fått en del sol där, men det har också varit kräksnö och en snö som var så blöt. Så jag har aldrig varit med om något liknande. Man liksom var blöt in i märgen efter att ha stått ute i det. Perfekt när man jobbar med teknik dessutom. Men ja, det var skidsäsongen. Det är en helt annan sport. Vi ska prata fotboll och det har ju hänt en hel del på silly season-fronten. Vi kan ju börja med idag när vi spelar in onsdag den 10 januari, så presenterades det ju officiellt det som Sportbladet och min kollega Frida Faglund kunde avslöja, att Nathalie Björn är helt klar för Chelsea, som alltså går in. Det ryktades ju om Real Madrid och att det ska ha funnits intressen utifrån, men de klubbarna ska inte ha kunnat matcha det som Everton ville ha för Nathalie Björn. Det kunde Chelsea. Och ja, precis innan jag satte mig här såg jag att Johanna Rytting Kaneryd hade lagt ut att de återförenas igen i Chelsea. Vad säger du om den värvningen?
Framförallt att den känns så otroligt rätt. Det har ju varit på tapeten länge just att Björn var på väg. Och hon är en spelare som håller så hög högsta nivå, men jag tror just lägsta nivån kan pushas ytterligare, och för hon var i miljö som i Chelsea då, så tror jag att hon kommer ta enorma kliv, vilket alltså, jag tänker alltid landslag i någon slags förlängning kring våra landslagsspelare, så därav så blir det också att man ser framför sig att hon kan ta över ännu mer ansvar i det svenska landslaget och få en ytterligare höjd där. Så att nej, jag känns jättevettig. Sen blir det lite intressant att se hur de använder henne också. Vi vet ju med oss en tid att hon har förmåga att spela både central mittfältare, ytterback nu för tiden, men även då mittback. Och jag tycker ju, om man tittar på Chelsea, för att kort beröra deras kanske svagheter ibland, så dels vet vi om att Millie Bright har varit skadad över en längre tid. Hon går in och ut från matchande och sådär, men sen är det också, jag tycker det finns svagheter i Carter som, ja, men gör enkla misstag i backlinjen och framförallt i positioneringen, och där tycker jag ju Nathalie Björn har sin styrka i och med att hon kanske inte alltid har sin snabbhet, så därav så känns det som att det kan bli en ganska intressant matchning trots allt. Så att jag kommer följa det nyförvärvet med stor nyfikenhet, för det känns verkligen som en spännande nyhet att gripa tag i.
Ja, kul att då eventuellt få in en ny svensk mittback i Chelsea, om det nu då är så hon kommer användas. Som du säger, hon är ju lite som en schweizisk armékniv och har varit i både Everton och det svenska landslaget. En typisk spelare som kan fylla luckor. Så vi får väl se hur hon kommer användas i Chelsea. Men vad har du mer lagt märke till på den här, under det här januarifönstret som ju öppnat?
Alltså, vi får ju ärligt säga att vi kan omöjligt täcka alla rubriker som har varit de senaste dagarna bara. Jag tycker varenda sekund så får vi pushnotiser om liksom, den transfern är färdig, det ryktas hit och dit. Jag har verkligen försökt avgränsa mig, Anna, men som när jag ska göra det så blir det ju sällan...
Hur stor är din mindmap över det här? Hur mycket notes har du?
Jag visar nu visuellt upp, liksom, det är bara en sida, men jag har ju ytterligare en såklart. Jag har försökt fokusera på dem som jag tycker kittlat mest och kanske framförallt att jag verkligen kan se varför de är utvalda. Så att without further ado och lite mer fokus på spelarna, så låt oss prata Matilda Winberg till Tottenham. Det är kanske väl den rubriken som jag hajar till mest på och genuint kände att det stämde så himla rätt. Det är ju, vi vet ju Matilda Winbergs kvalitet sen tidigare, kanske inte behöver lägga ut extremt mycket om det, men om vi säger så här, Robert Vila, han kokade ihop någonting i England. Det är ett som är säkert. Och vi har ju även Charlotte Grant från Vittsjö som också är klar för Spurs. Charlotte Grant spelar ju främst som ytterback. Winberg, både tia, forward, kan spela centralt. Det är precis de profilerna som Tottenham behöver. De har varit tydliga med sin framtidsplan. De har varit tydliga med att det här året kanske 6-7 är fullt lämpligt att hamna, men utifrån de aktionerna de gör nu och få in de typen av spelare, så är det jättetydligt från mina ögon sett hur de resonerar. För det här är två riktigt bra spelare, men de är unga. De håller så pass hög nivå att de kan komma in och förändra direkt, men fortsatt så är det framtidsprojekt skulle jag säga, där man ser Tottenham som försöker utmana på sikt. Och jag tycker det är, ja, men det är väl klart att det spelar roll att det är kända namn för oss från damasvenskan, både från spelarhåll men även tränarhåll. Det blir ju indirekt att man ser den röda tråden mycket enklare. Men för mig var de två nyförvärven superfräscha och som sagt passar väldigt bra in i den typen av spel som Robert Vilahan vill bedriva. Vill också lägga till ett litet rykte där. Jag skulle försöka avgränsa mig, men Amanda Nildén, som vi vet spelar för Juventus, ryktas också gå till Tottenham. Vad tyngden är i det ryktet, det vågar jag inte svära på, men ni kan ju höra själva. Charlotte Grant kan spela både höger och vänster ytterback. Nildén på vänster ytterbacksplats, och sen har ni Matilda Winberg som kan koka ihop på det centrala mittfältet eller på kanterna. Så nej, super, super spännande vad som händer i Spurs.
Ja, det känns ju faktiskt väldigt intressant att se vad som sker där i norra London och hur det kommer bli med Robert Vilahams projekt. Han har ju varit öppen med att han ville ha in svenska spelare, och är det någon som kan scouta damallsvenskan så är det väl Robert Vilahamn, med tanke på hur nyligen han dessutom själv var i ligan. Och jag kan tänka mig att han ser ganska mycket damallsvensk fotboll fortsatt, även om han befinner sig i England. Så att det känns väl vettigt, för det finns ju ganska många fynd som går att göra här. Vad har du näst på din lista?
Ja, men vi tar väl vid lite en kombination av damallsvenskan och engelska ligan, för att vi vet ju att Charlotte Grant spelar senast i Vittsjö. Den stora rubrikskaperskan, ska jag väl säga, Katrina Gorry, har ju också lämnat till England och kommer spela för West Ham framöver.
Otroligt gullig video när hon presenterades, även med lilla Harper i hennes egen tröja. Givetvis att Harper kommer vara en stjärna i West Ham.
Ja, visst, alltså den där ungen är ju känd innan hon ens har lyckats kläcka ett par ord, att jag vill säga. Nej, men jättehärlig kombination. Och jag tycker ju någonstans att Katrina Gorry har ju varit en fröjd att följa i damallsvenskan. Jag ser framför mig att hon kommer passa väldigt bra in i den engelska spelstilen. även om hon är tekniskt skicklig, så är det faktiskt hennes fysiska kapaciteter som jag tycker är mest spännande för en spelare av hennes längd, ska jag säga. För hon är ju inte jättelång, men hon är fysiskt stark, hon vinner mycket närkamper. Till en början så kunde man se henne göra de här ganska oväntade, sjuka passningarna, helt avgörande moment, men också fallera i passningsspelet på de mest enkla momenten. Och nu spekulerar jag vilt, Anna, så det här behöver vi inte ta mig helt ordentligt, men det är ofta så, spelare som är riktigt, riktigt bra, hamnar de på en nivå som kanske inte, hur ska jag säga, utmanar dem helt, så hamnar du i ett mellanläge där du börjar ta svåra beslut och de enkla momenten blir lidande. Så där man kan förvänta sig att hon ska sätta sin 10-meters passning, så gör hon inte det för att det finns hela tiden en nyfikenhet att vilja göra situationen lite mer intressant och lite mer utmanande. Och det tycker jag har varit lite symptomatiskt för Katrina Gorry i Vittsjö många gånger, att ja, men som sagt, vi har en annan höjd att se henne, och jag tror att hon kommer göra sig väldigt bra i West Ham, som också givetvis satsar hårt här nu i fönstret och försöker bli slagkraftiga i ligan. Men med det sagt, så Vittsjö har ju signat nytt med Hanna Ekengren, som supertalangen, som gjort jättefin säsong nu 2023, forward då, för de som inte har koll på det. Men de har däremot tappat en av sina största, det får säga, men jo, jag tycker nog en av sina största, Claire Polkenhorn har ju lämnat till Kristianstad. Och för mig är det, jag är lite nyfiken på att se hur Vittsjö kommer klara 2024. Det får vi följa med liksom lupp, för att Polkenhorn har ju varit navet i liksom mittbackspositionen. Hon har varit, jag vet inte, en spelare som är så jämn så att man vet alltid vad man får från henne. Man blir aldrig orolig för om hon kommer prestera, utan hon är en trygghet, och den tryggheten har nu Kristianstad gripit med hull och hår, och jag ska säga att det är liksom en riktig, vad ska man säga, boss move från Kristianstad att plocka in henne inför ett år där man inte har Elisabeth Gunnarsdottir.
Ja, det får man väl säga, och Claire Polking, hon är ju en av mittbackarna i den här ligan som konstant har varit en av de bästa under sin tid i Vittsjö, så det ska bli spännande att se henne i en ny miljö och se vad hon kommer göra i det där Kristianstad. Vad har du mer reagerat på?
Ja, men det är klart att det finns en hel del olika, men jag vill hoppa in på en ung spelare, Anna, som vi har sett i Damasvenskan tidigare, som tog steget ner till elitettan.
Jag vet var du är på väg.
Ja, nu tänker vi göra en liten cliffhanger här, ja, och försöka bygga upp spänningen.
Helt rätt.
Klokt av henne redan då, för i Damasvenskan, då var hon är ung fortfarande, väldigt ung. Men när hon spelade Damasvenskan senast så tyckte jag att hon var ju valpig, herregud. Men det fanns så mycket råmaterial. Man kan säga att det finns liksom en väldigt klar framtid för den här spelaren. Ett varv ner i elitettan, gör extremt mycket mål, jag tror över 20 mål, om jag inte missminner mig, jag får factchecka mig själv på den, men gjort en jättefin säsong och vänder alltså inte tillbaka upp med AIK, utan Matilda Nildén lämnar för Bäck och Häcken. Vad tyckte du om den övergången, Anna?
Jag tycker att den är oerhört spännande, och jag vill se henne i den miljön, se vilka steg hon kan ta där. Och så är det ju lite intressant också då att börja tänka, för att BK Häcken har ju presenterat två nyförvärv så här långt. Man har ju även värvat in Alice Bergström från Djurgården, som ju du väl var inne på i somras där när vi skulle diskutera lite vilka spelare skulle må bra av ett klubbbyte. Ja. Då nämndes Alice Bergström som ju dessutom var den som sänkte BK Häcken i premiären i fjol. Ja, låt oss påminna om det och riva upp lite sår, strösalt i dem och så vidare. Men nu
känns
jag lyssnade ja, så här i efterhand. Schysst av oss. Hon är ju också nu då värvad av BK Häcken, och Häcken har ju än så länge inte släppt några. Men för den sakens skull ska man ju inte som Häcken supporter nu sitta och tänka, fan vad gött, vilket jävla kanonlag vi kommer ha. Jag misstänker att det kommer hända extremt mycket sista dagarna i BK Häcken, för det är ju så att Häcken just nu befinner sig i Champions League-gruppspelet. Man möter Paris den 24, kan säkra ett avancemang då. Sen så har man Real Madrid på bortaplan. Skulle man inte säkra mot Paris, ja, då har man fortfarande chansen att göra det i en match mot Real Madrid. Och man får ju inte skriva in nya spelare i Champions League-truppen förrän slutspelet. Så man vill ju ha kvar så många som möjligt över gruppspelet. Och sen så kommer man då eventuellt att sälja, beroende då också på vad det finns för intressen kvar. Hur många vågar vänta så pass länge? Det kommer bli väldigt intressant att se vad som händer i BK Häcken i januari. Hur lugna kommer de kunna sitta med sina spelare? Kommer de behöva sälja någon redan innan? Hur mycket kommer göras klart? Och det som Christian Lundström, som ju själv har förlängt sitt kontrakt med Häcken, sa när jag var i Göteborg i december, där i samband med att de mötte Chelsea, så var det ju det att, nej, men vi måste ju börja värva för vår egen skull nu, för vi vill inte hamna sist i ledet. De mest intressanta spelarna kommer ju annars redan ha hunnit gå någonstans. Och så måste vi ju då fylla upp för de vi tror kommer lämna. Så vilka tror vi kommer lämna i BK Häcken? Vad känner du?
Ja, det var faktiskt svårt nu när du slängde ut en sådär, Anna.
Mm. Det lär ju finnas intresse för Rosa Kafaji till exempel. Ja, med tanke på Champions League-insatser.
Ja, verkligen. Och där vill jag ändå få att lite hanka tillbaka till Matilda Mildén. Så just det här med Häckens förmåga att plocka unga spelare och förvalta dem och ge dem mycket förtroende, samtidigt som de verkligen utmanar dem att ta SM-guld eller hålla sig uppe i toppen och spela Champions League, så vill man ju nästan säga att det får plats med fler av den varan, så att man inte helt plötsligt tappar en Rosa bara för att hon har gjort så att säga en bra säsong. Jag vill ändå minnas, och det här får jag ju liksom fortsatt stå för, och det gör jag, men inför VM så hade vi en het diskussion om man skulle välja mellan Matilda Winberg och Rosa Kafaji, så hade jag valt Winberg för jag tycker att Kafaji var för ojämn. Men det har jag ju fått äta upp nu, för att hon har ju visat att hon håller på den allra högsta nivån. Jag kan fortfarande tycka att hon kan ha liksom, vad säger man, hennes lägsta nivå fortfarande är så pass oklar, om man förstår det uttrycket, att det känns som att hon försvinner bort från vissa matcher. Men vi vet hennes höjd. Och jag kommer fortfarande trycka på hennes korta men ack så bra inhopp i svenska landslaget. Där man ser att det finns en explosivitet och en finurlighet i spelet som är så saknad i landslaget. Och hon har bevisat liksom att får hon förtroendet så växer hon med det. Och därför vill man ju också se att Matilda Nildén har samma väg att kunna gå. Utan att man då tappar en Rosa Kafaji, för det kanske är så att hon behöver ytterligare en säsong i Häcken, men jag tror ju att hon som spelare har enorma ambitioner, och du säger det väldigt bra, Anna, det är just nu ett fönster som det passar för många lag att plocka henne i det här skedet, när hon egentligen inte är fullt etablerad. Alltså jag fortsätter ändå säga det. Hon kommer väl halshugga mig någon gång för att jag säger sådär. För att hon känner nog att hon är mycket längre fram. Och det, så här, hon har som sagt bevisat sig så många gånger. Jag håller henne så högt. Men jag tror att hon är fortfarande det där guldkornet som många gräver efter. Och får hon rätt miljö, det kan vara BK Häcken, det kan vara någon annanstans, så kommer hon bli världsstjärna. Alltså det är svenska motsvarigheten till Lauren James, om du förstår vad jag menar.
Det gör jag absolut. Och du säger att hon själv har höga ambitioner. Det kan man väl säga. Hon ska bli bäst i världen om man frågar henne själv. Så att, det gäller att henne. Sikta högt.
Ja, men jag tror det. Alltså, det är det som är grejen med henne. Det är verkligen det man vill trycka på. För det är helt sjukt att kritisera eller ifrågasätta spel av hennes kaliber. Men jag tror också man måste ha lite is i magen med de här unga spelarna. För att risken blir annars, jag ska inte vara en bakåtsträvare, men risken blir annars att man ger, det går så himla fort att de inte ens hinner med sig själva. Det är viktigt att spelaren känner liksom att de kan successivt få landa in i saker och att det inte finns en press eller en förväntan på dem som gör att det låser sig. Nu kanske det är helt individuellt, alltså vad ska man säga, det är väldigt personligt eller individuellt hur man, hur det känns och hur det är för henne. Hon kanske inte alls känner någon press. Då är det bara tuta och köra. Så att, hon är ju spännande namn. Sen är ju frågan, Rubensson har ju varit på mångas radar sen VM. Men det känns ju inte, det känns som att de ryktena dog ner ganska mycket efter att hon stannade kvar, så att säga. Om jag tänker rätt här nu.
Ja, och sen har jag haft sin skadeperiod nu det senaste. Inte kunnat spela under avslutningen i damallsvenskan och Champions League-spelet här. Så att det är klart att det har inte snackats lika mycket om henne. Däremot så har vi ju en Jennifer Falk i mål som lär vara högvilt. Samtidigt där, för jag frågade ju givetvis Lundström även om Jennifer Falk och hur de värderar henne, och de ser ju henne som en av världens bästa målvakter och att så här, ja, ska hon gå någonstans, då borde hon vilja gå någonstans där hon är garanterad en första plats, och det är inte helt enkelt som målvakt att veta var man ska gå och då hitta en klubb som spelar på en nivå som blir mycket högre än Häckens. Och vi vet ju också att hon har familjelivet att ta hänsyn till, men hon har ju också pratat om att hon är sugen på ett äventyr, så att det gäller ju i så fall att hitta en klubb där hon är första val, där hon får ihop familjelivet och känner att det här är en bra utmaning. Så vi får väl se. Jennifer Falk är en annan spelare som kanske gått lite under radarn, som jag tror att det snackas om, som jag har hört det viskas lite om i alla fall. Det är ju Elma Juntila Nelhage, som ju är en ung försvarsspelare som har gjort det väldigt bra i Champions League-spelet och imponerat på många, som jag har förstått det, när hon har då fått spela vänsterback istället för Anna Sandberg, som ju då har fått flytta högre upp i banan. Så att ja, frågan är hur länge till vi ser henne i BK Häcken.
Det är där, det är så, jag tycker det är en väldigt spännande balansgång, och det finns ju klokare människor än mig som sitter i de positionerna och tar de besluten, för just fingertoppkänslan när man ska släppa en spelare, och apropå Rosa då, men också då Juntila Nelhage som ärligt fick inga chanser i början av året. Hon blev liksom helt i frysboxen, helt plötsligt så fanns det en öppning för att behovet fanns. Och sen så, jag tycker hon gjorde det bra förra året också. Det var ju det som blev sjuka. Jag tyckte hon gjorde så jättestark 2022. Sen så blev det frisbock 2023. Och sen mynnade det ut att hon faktiskt fick chanser i slutet av året. Så att, ja, det, är hon redo för att lämna? Kommer hon få ett lyft? Eller kommer hon då kanske behöva mer liksom rutin? Men det kanske så att man behöver rutin i ett helt annan miljö. Så att, jag låter det vara osagt och lämna det till de kloka. Men det har hänt en hel del i damasvenskans mästarlag. Vi har ju Stina Lennartsson som har kritat på.
Och jag kan ju meddela för din skull, så att du ska känna att du har lite gemensamt här, så vittnar även Stina Lennartsson om att det kan vara svårt att åka kollektivt i Stockholm och hitta fram och sådär. Det är inte alltid helt lätt det här med att åka tunnelbanan när man är i storstan. Hon hoppas att hon ska ha hunnit lära sig till det, att säsongen drar igång så hon inte kommer för sent till matcherna åtminstone. Jag tror att hon löser det tills dess.
Då kan jag hälsa Stina Lennartsson att det tog mig cirka 2 år att klura ut vilken sida av tågbana jag skulle gå tills jag inte hamnade helt i Tjotahejti. Men det är en story för en annan dag. Lennartsson till Hammarby, vi ser ju det ganska tydligt. Hon är i en wingback-position. Linköping och Hammarby spelade förra året i alla fall i samma formation, 3-4-3, där ja, det känns ju som en ganska, vad säger man, man brukar kalla det rakt byte, men det känns ju som att även här i positionering så kan man ju se lite hur Hammarby har tänkt.
Ja, ja, och tittar man där, om man ser på om det är någon position i det Hammarby vi hade i fjol som var mästarlag, som ingen riktigt tog och gjorde till sin, som kändes sådär som det givna alternativet, då var det ju där ute till höger. Så att det finns ju verkligen en möjlighet för Stina Lennartsson att kliva in där och visa att hon ska ha den. Och visa att hon håller på den nivån och visa att hon då vill ta en plats i landslaget framöver. För hon var ju öppen igår. Jag var på Hammarbys premiärträning på Kanalplan och snackade ju bland annat då med Stina. Inte bara om att åka kollektivtrafik i Stockholm utan även fotboll givetvis. Och hon sa ju det att det fanns ju såklart bud från utlandet också, men Hammarby kunde matcha de buden och hon kände ändå att det här blir ett spännande steg att ta, att vara i ett lag som är jagade den här säsongen, ett lag som ska ut i Europa och ett lag som, no offense, har kanske lite mer tryck på läktarna än vad hon är van vid från tiden i Linköping. Så är det ju ändå, där har man lejonflocken, det är finns fans på läktaren som sjunger. Det kanske inte var riktigt lika bra dag i Växjö under tiden hon var där på en arena som ekar lite för tomt för min smak. Jag älskar ju dock den arenan och min gamla hemstad. Men nej, det är något annat att kliva ut på Kanalplan, speciellt för en gammal bandyspelare som Stina Lennartsson. För igår var det tydligen isbana på Kanalplan. Det var så halkigt på vissa ställen så de kunde inte spela fotboll. Jag hoppas att det var åtgärdat till idag när de skulle göra sitt första riktiga pass. De här premiärträningarna blir ju lite mer av ett jippo när fansen ska kunna samlas runt och damer och herrar då tränar inom citationstecken tillsammans. Vi såg ju även AIK skjuta upp fyrverkerier så att det blev rubriker och folk ringde polisen för att användes nödraketer under den där premiärträningen. Så folk trodde att det var folk som var i sjönöd och sjöräddningen fick rycka ut. Men det är ju en helt annan story. Tillbaka till Hammarby.
Tomt. Förlåt, jag var tvungen att slänga in det. Det var ju rubriker på andra hållet att det var ju aldrig sett så lite bengaler och fyrverkeri på en uppstartningsträning. Det var väl några falanger i supportergänget som inte är helt nöjd med ett och annat. Jag har inte läst på exakt vad, men apropå att du nu tog upp det, så det skapas rubriker på alla håll och kanter här i vårt lilla land. Men Anna, vi pratar ju Hammarby, vi pratar Stina Lennartsson. Ska vi dra plåstret eller?
Kör!
Vi satt inför det här i förra avsnittet och pratade, vad får inte hända? Vad är en mardrömsrubrik i damallsvenskan? Nej, det sa vi inte i 2024. Och jag kläckte ur mig, Madeleine Janogy får inte lämna. Och vi vet ju alla vid det här laget ja, att Madeleine Janogy har skrivit på för italienska Fiorentina. Vad känner vi för det här?
Jag måste ju säga att jag blev förvånad över valet, för det känns ju också så här. Italienska ligan är ju inte en av de starkaste ligorna som det är just nu. Fiorentina är inte det laget man har pratat om de senaste åren när det handlar om den italienska ligan. Om det inte handlar om var hamnar de svenska anfallarna, för det är uppenbarligen i Fiorentina. Vi har alltså Karin Lundin och Pauline Hammarlund redan där. Nu även Madeleine Janogy. Nej, jag blev förvånad. Jag trodde nog kanske att hon skulle lockas någon annanstans, men samtidigt på ett sätt så känns det ganska logiskt, för vi vet ju alla hur hennes senaste utlandsäventyr slutade, det i Wolfsburg, där magkänslan inte riktigt kände att det var rätt val för henne. Jag tror att hon har känt efter väldigt mycket. Hon är ju en eftertänksam person, så att hon då landar i ett land där bland annat hennes agent och Lisa Ek bor och är verksam. Det tror jag känns som ett tryggt val. Alltså hon har en trygghet där redan. Och hon har någon nära som hon alltid kan fråga om råd och så vidare. Så att ur den aspekten så är jag inte förvånad. Men nej, jag trodde nog att hon kanske skulle vara sugen på att testa Europaspelet med Hammarby. Men ja, Johan Lager var ju också uppriktig igår på premiärträningen där. Om både Janogy och Winberg, och sa att nu är ju Hammarby en annan sits. De har spelare som är intressanta för andra lag. Och som han sa det här var första gången vi har blivit av med spelare som vi hade velat behålla.
Den är ändå tung. Alltså den är alltså tung i så här, ska jag säga, positiv märkelse. Inte att det är negativt alls, utan snarare att de har kommit till en position, just att de har skapat en sån... ett sånt tryck kring sina spelare för att de har presterat, och inte bara för att de har varit bra på att promota dem, utan de är så ruggigt bra och nu helt plötsligt så dras de ifrån truppen. Men nej, jag kan väl bara stämma in där att jag var väl förvånad också att det blev just Italien. Jag vet inte vad jag hade förväntat mig. Jag var ju naiv nog att tro att hon skulle stanna damasvenskan för att köra Hammarby och Champions League. Jag vet inte om det var önsketänkt, för jag tyckte att liksom, det var så fin, vad säger man, romantisk story på något sätt. Men så blev inte fallet och Italien blev det.
Ja, på något sätt så känns det ju ändå mer logiskt. Alltså normalt sett så känner man ju just nu att alla spelare vill till England, det är där det satsas. Alla ska till Women's Super League, det är den hetaste ligan just nu. Jada, jada. Men jag tycker på så sätt att det är lite uppfriskande att Janogy inte hamnar där. Att hon testar något helt annat och att det faktiskt ju talar för att det här kan bli bra för henne. För nu går hon helt och hållet på det hon själv känner för. Det är åtminstone känslan jag får av det här valet. För att, jag menar, ska man sitta och titta på prestigen och så här, så känns det ju som att ja, men antingen så ska man till en toppklubb i Spanien, Frankrike, Tyskland, eller så ska man till i princip vilken klubb som helst i WSL.
Ja, du har helt rätt, och det är väl också lite typiskt Janogy, tycker jag, för hon har så mycket integritet, att hon kör sitt eget race, som du sa, eftertänksam, från de intrycken. Jag känner inte henne personligen, men det är klart att man har fått mycket intryck från henne kring arbetet kring damallsvenskan och landslaget. Och där tror jag någonstans att hon är en trendsättare. Det är kanske så att hon är den som kommer dra ur pluggen och helt plötsligt så gör Italien till det mest trendiga som finns. Men vi har ju faktiskt en annan tidigare spelare som, ja, du sa det själv tidigare, Lisa Ek, som har spelat i Italien och vet allt vad det innebär att vara proffs där. Ska vi inte ta och ringa upp någon som kan ännu mer om den här övergången än vad vi?
Jo, det tycker jag. Vi slutar spekulera och så ringer vi upp och kollar läget helt enkelt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men vi säger väl varmt välkommen till FanPlus till Lisa Ek. Hur är läget?
Det är intensivt och det känns som att man springer runt fast man gör det utan att röra sig fysiskt. Så det är, läget är på topp.
Ja, hur rörigt är det i huvudet den här perioden på året som agent?
Nej, man får ha sina metoder för att hålla någon slags ordning i huvudet. Så att jag skulle säga att de som blir mest drabbade av oordning, det är nog familjen. För där är det inte lika noga med att ha allt under kontroll. Så att hos familjen är det väldigt rörigt just nu.
Vad skulle du säga just den här perioden? Jag tänker att det är många rubriker och så vidare, Lisa. Men hur många ansvarar du för på en och samma gång? För det är jag väldigt nyfiken på.
Ja, nej, alltså det som är så skönt för mig, och jag tror många agenter jobbar så, men det är att vi jobbar som ett team. Så att även om vi har olika agenter som är ansvariga för spelarnas dagliga kontakt, så är vi alltid ett team runt varje övergång. Så vi har olika delar i övergången som vi är ansvariga för. Helt enkelt för att vi är ansvariga för de delarna som vi är bäst på.
Vad är du bäst på då?
Vilken del är du bäst på?
Jag är väl bäst på att försöka hålla spelarna lugna. Sitta lugnt i båten och få dem att förstå att ibland behöver klubbar också tid på sig. Ibland vill de ta tid på sig för att använda det som en förhandlingsteknik. Och att försöka hålla spelarna så pass lugna som möjligt. Och trygga med att klubbarna som vill ha dem faktiskt vill ha dem. Så att det, jag har väldigt mycket spelarkontakt har jag.
Vi kommer ju fråga dig en del om såklart din resa också från spelare till den rollen du har idag. Men en stor rubrik som har florerat som är färdig, det är ju att Madeleine Janogy har gått till Fiorentina. Italien, det kanske inte jag har gissat direkt. Vad kan du berätta mer om den övergången?
Ja, nej, jag tror inte att det var så många som hade gissat på den. Däremot om man ser det på den resan som Madda har gjort och som hon vill göra och alltid har velat göra med sin fotboll, så har det ju alltid på något sätt varit att hon har velat vara med från början på en resa. Och hon bytte till Hammarby från Piteå. Då trodde många att det berodde på att det var massa pengar inblandade, för att Hammarby var ett stort namn eftersom Piteå var ett bättre fotbollslag just då och Hammarby var nykomlingar. Men hon hade ju sin resa och den resan som hon ville göra med Hammarby klar för sig redan då. Och det var ju hela anledningen till att hon gick dit. Att hon ville vinna allt man kunde vinna i Sverige. Och det är väl liknande resa som hon vill göra här i Italien och i Fiorentina. Och jag vet, du har ju också varit spelare, Saga. Och den här känslan av att få vinna någonting med ett lag som man har gjort en resa med, jämfört med att vinna någonting med ett lag som alltid vinner eller som alltid, man ska bara vinna titlar annars är det inte värt någonting. För mig var hela skillnaden att få med på resan. Sen är man ju olika såklart och det har jag väldigt stor respekt för, men eftersom Madde är en spelare som vill vara med på resan och vill gärna vara en viktig del av resan också, ingen statist, så det är väl en stor anledning till att hon valde Italien och valde Fiorentina.
Vad kan du berätta mer om Fiorentinas resa då, om, i och med att de är en liten uppbyggnad, om jag tolkar det rätt då?
Ja, den började ju för 8 år sedan med mig i laget och som inte hade dörrar till toaletterna.
Jajamän.
Sen var de tidiga ut med damfotbollen, så de fick ett litet försprång på det sättet. Alltid investerat okej med pengar, men inte haft några faciliteter. Och när vi ser damfotbollen runt om i världen så vet vi att en förutsättning för att kunna utveckla klubbarna, för att kunna få till en långsiktig satsning, det är att det finns bra faciliteter. Och det är grunden till allt. Och vi har också sett mycket forskning på att det gäller att ha en matcharena som är anpassad för damfotbollen, som är publikens hem dit man kan, liksom, man kan samla allt runt. Och det har ju Fiorentina fått nu i och med Viola Park som byggdes i somras. Och det är ju en helt sanslös anläggning, damer och herrar tillsammans. Jag tror de har en underhållskostnad på planer och allting på 10 miljoner svenska kronor i månaden.
Jesus.
Och det är för att underhålla då bara. Mm. Det finns en frisörsalong i damernas på tider.
Det är därför hon signar Janogy, frisörsalongen.
Nej, så de har sett till att det finns allt. Det finns en kyrka i den där, på den här anläggningen. Det finns, ja, det finns allt. Det finns liksom 25 meters pooler och allt. Det kommer inte göra att man vinner en serie, men det kommer göra att man har förutsättningarna för att få dit ambitiösa spelare och på längre sikt kunna vinna titlar.
Hur ser du på den resan som är i den italienska fotbollen på damsidan?
Jag håller fast vid det. Jag har sagt det länge att jag tror att italienska ligan kommer bli en av de starkaste. Sen så, för att bli starkaste ligan måste man ha de bästa spelarna. Och det är ju klart, det är ju svårare att få hit spelare till Italien än att få spelare till England innan de bra spelarna finns där. Så att nu såg jag en rykte om att det kanske Magul var på väg, tyska spelaren till Inter. Så att de är ju inte på toppnivå än. De är absolut inte den bästa ligan i världen. De har en lång väg att vandra och alla klubbar har sina utmaningar. Så tror jag att det är alla ligor, men vissa har faciliteterna på plats. Vissa har kanske saknar en organisation men har bra träningsförutsättningar. Så att de behöver få till helheten på många platser i Italien. Men de har förutsättningarna, de har resurserna och det är ju ett ganska härligt land att vara i. Så att det borde båda gott för att man ska kunna locka dit bra spelare och göra ytterligare en riktigt, riktigt bra liga. Och det är det vi vill egentligen. Alltså kan vi ha spanska, italienska, svenska gärna också, engelska. Ju fler ligor med massor av topplag med toppförutsättningar, det är ju en dröm. Då har vi ju otroligt många unga tjejer som kan drömma om att bli proffs var de vill egentligen.
Vad jag tänker på, Lisa, för du har ju gjort en jätteresa själv. Du har ju spelat på allra högsta nivå och nu sitter du som agent. Har den, vad säger man, jag ska inte säga det ens sista anhalt, för det är det ju givetvis inte, men har den resan alltid varit självklar för dig, för att gå från spelare till att helt plötsligt vara någonting annat? Den är inte alltid den lättaste.
Nej. Nej, jag tror att det naturliga för många är att man börjar gå och träna utbildningar. Och det gjorde jag också.
Du var kommentator också, Lisa.
Ja, jag var kommentator. Ja. Det är vägen för de flesta. Och på den tiden som jag... Det är det jag tycker är så roligt också. För att alla områden utvecklas ju. Så att på den tiden jag var kommentator, då kunde jag vara det kanske 3 veckor per år. Och 3 veckor per år... Det gav ju mig väldigt många veckor per år som jag inte hade någon att prata med. Jag blev ju lite galen under den perioden. Jag höll på att hitta på små projekt som jag gjorde. Och när jag ser tillbaka nu tänker jag bara så här, åh herregud. Också van att vara i en lagmiljö och vara väldigt mycket en del av en grupp. Att då sitta själv och hålla på med något hittepå-projekt som jag tyckte var jättebra, men så att på den tiden då var det så få som hade förutsättningen att kommentera på heltid. Det är fortfarande få, men det finns i alla fall möjligheten om man är riktigt jädra bra att man kan få göra det. Så att det var lite därför jag rörde mig mot agent, eller jag fick frågan från om jag ville bli agent, och då kände jag att här kan jag få en vardag där jag får hjälpa spelare och stötta spelare som har jobbit, men också i framgång såklart, varje dag. Och kunna ha arbetskollegor liksom, som jag i alla fall kan bolla saker med. Så att det var så jag hamnade på den banan. Och det är ju, man kan ju stötta spelare på massa olika sätt. Men jag tror att det är viktigt att vi har människor i alla roller, oavsett om det är kommentator eller som faktiskt har kunskap om vad spelarna går igenom, helt enkelt.
Vi kommer givetvis att snacka en hel del om just det som folk kanske förknippar mest med en agent, nämligen övergången. Vi befinner oss mitt i ett silly season-fönster här, men du är inne på det här vardagsjobbet. Vad gör man alla månaderna på året när det inte är silly season?
Ja, jag skulle säga att det är ju, jobbar man med en spelare så är ju 95% i den tiden som man inte skriver kontrakt såklart. Mm. Och speciellt om en spelare skriver 3-årskontrakt. Ett agentkontrakt får vara 2 år, så att då kan man ju till och med, om inte den spelaren blir utköpt så är man ju med en spelare då kanske under flera år. Men för oss handlar det jättemycket om att skapa relationer, förstå vem spelaren är, gärna från ung ålder, och det är ju för att man hela tiden ska kunna planera för spelarens framtid och ska ha så mycket kunskap som möjligt om spelaren för att veta hur man ska matcha henne med en klubb. Och både spelare och klubbar är ju otroligt olika på alla sätt. Och det spelar ingen roll om man är en klubb i samma land. Två klubbar i England kan ju fungera på helt olika sätt och helt olika ledarstilar, helt olika omklädningsrumskulturer och så vidare och så vidare. Så att, att lära känna spelaren, förstå alla hennes viktigaste delar för att spela bra fotboll. Vad är det som gör att hon mår bra? Är hon beroende av ledarskapet? Vilken typ av ledarskap mår hon bra av? Ska det vara ett hierarkiskt ledarskap? Ska det vara ett där hon får vara delaktig? Bryr hon sig om hur det är i omklädningsrummet? Kan hon spela ett lag där alla spelar för sig själva och är fine med det? Och det är många spelare som de skiter i om det är en bra lagsammanhållning. Sen har vi spelare som måste vara i bra lagsammanhållning, annars kan inte man prestera. Så att då måste man ju få en helhetsbild av spelaren som är så djup och bred som möjligt för att kunna skicka dem till en klubb och känna att ja, men här klickar det faktiskt nästan alla rutor.
Mm.
Sen kommer hon ha lite problem med assisterande tränaren som kör en typ av hierarkiskt ledarskap. Men hon kommer vara förberedd på det, för att vi kommer meddela henne att den utmaningen kommer komma. Så att då kan man också förbereda spelarna utifrån att man känner dem på vilka utmaningar som faktiskt kommer komma.
Det du pratar om nu är ju mycket att känna spelare, men det är ju lika mycket research på lagen och klubbarna. Hur kommer ni åt den informationen? För att det är ju inte alltid kanske det lättaste, och sen också ha en så pass bred förståelse för dem.
Nej. Och det ska man ju säga också så här, i slutändan så vi kan snacka mycket vi vill om att vi ska hitta den bästa matchen, men det bästa sättet vi kan göra för att utveckla damfotbollen, det är att ge det bästa kontraktet pengamässigt. Så att det låter kanske jättefint nu när jag pratar, jag känner nästan målar upp en bild av att vi håller på med någon slags, försöker hitta bara en bra match och en partner till dem. Men det är minst lika viktigt att kontraktet är det absolut bästa man kan få, för att annars kommer vi aldrig driva de fotbollen framåt. När det gäller klubbarna så har vi ju under åren, i takt med att klubbarna har förstått att man måste ha människor med kunskap om damfotbollen i damklubbarna, så sitter det nu människor i de flesta klubbarna faktiskt som är fantastiska, väldigt öppna och transparenta och gärna delar med sig av vad de har för utmaningar och vad de har för styrkor. Sen kanske inte de säger det direkt till spelaren, men det förmedlar ju vi. Dessutom har vi ju spelare i de flesta ligor i världen. Vi har spelat, vi är fyra agenter, vi är alla för detta spelare och tjejer. Så att vi har ju spelat i 11 olika ligor som proffs tillsammans. Och där har vi ju träffat tränare och spelare som jag har spelat med, spelare som jag har spelat mot. Och vi är ju faktiskt så unga fortfarande att de fortfarande är aktiva, en del av dem. Och de som inte är aktiva, de kanske har gått som roller som sportchefer eller beslutsfattande. Så att vi har en stor mängd information som vi får hela tiden från olika klubbar och från alla klubbar, och där täcker vi, jag skulle säga att vi täcker alla klubbar faktiskt som är av intresse för våra spelare.
Men du är inne på det här också, att de ska skriva så bra kontrakt som möjligt också. Det är ju många som undrar, vad tjänar man egentligen som fotbollsproffs ute i världen idag som kvinnlig fotbollsspelare?
Jag skulle säga att det beror mycket på, det beror på vilken nivå man är på såklart. Mm. Men om vi säger så här, att lönerna har ju gått upp. De ökar väl ungefär med 50% varje halvår i de största ligorna. Det är det tempot som det har hållit senaste åren.
Mm.
Och då förstår man ju ganska mycket hur stora ökningar det handlar om och vilka siffror det faktiskt rör sig om nu. Sen så det som är roligt är ju att fler och fler spelare kan tjäna så stora summor som man kanske bara kunde tjäna om man gick till
för något år sedan var det ju någon klubb i Kina kanske som kunde betala bra löner. Men nu ser vi de siffrorna i kanske en handfull klubbar runt om i olika ligor. Så att en handfull klubbar där, en handfull klubbar där. Och det är hela tiden pusha. Så att det är ju inte ovanligt att... att toppspelare nu i toppklubbar rör sig mot kontrakt på liksom 4 miljoner per år i alla fall. Men då pratar vi om toppen.
Mm. Lisa, innan vi släpper det här bara.
Det finns de som tjänar högre än det, ska jag säga också. Men liksom, det är de siffrorna man kan röra sig runt nu.
Mm. Det är ju härliga siffror att höra och minuterna rinner iväg här. Men innan vi släpper det, har du någon mer stor övergång på gång, det här fönstret som vi ska hålla utkik efter?
Ja, men jag tycker ni ska hålla ögonen öppna, för att jag tror att det kommer upp ett par heta nu. Mm. Och lite oväntade kanske.
Det låter spännande. Med det så får vi väl släppa vidare dig då. Tacka så hemskt mycket för att du hade lite tid att vara med här mitt i ett hektiskt januarifönster.
Tack så mycket, hörni.
Tack. Tack.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, alltid härligt att höra lite mer, och man blir ju glad av de där summorna som nämns, bland annat hur pass mycket man faktiskt kan tjäna som proffs ut idag. Och jag menar, vi vet ju alla att det där inte gäller alla spelare överallt, men vi ser ju att det blir proffsigare och proffsigare i liga efter liga, som Italien som vi pratade om mycket här, som alldeles nyligen blev en professionell liga. Det var den inte riktigt när du var där, va?
Nej, det kan man inte säga. Jag bara relatera till det Lisa säger, att det inte fanns toalettdörrar till, eller dörrar till toaletterna. Jag skrattade till lite då, för att jag... Vad heter de toaletterna där man liksom inte... Det är ingen sits, men det är som...
En bidé?
Hål i mark. Nej, men det är hål i marken.
Jaha, bara hål i marken. Mm.
De som lyssnar som vet kan skriva till oss och vad det nu heter, eller man ska googla det sen. Men det var liksom den nivån. Alltså, man ska inte vara fin i kanten på något sätt, men det var ju något annat än att liksom så här, du vet, innan träning och så ska man in där. Det var obekvämt. Det var mycket som jag inte var van vid i Italien, det ska jag ärligt säga. Det får vara ett annat avsnitt. För nu är det full fokus på våra transfers, men det var väldigt nyttigt att höra från Lisa också. Hon har gjort hela resan, hon har varit proffs, hon har spelat både svenska ligan såklart, men också då italienska. Det är ju en underbar människa för övrigt, och nu är hon agent, så det är coolt att se också att man kan ta många vägar inom fotbollen nu. Det är ju en av mina hjärtefrågor som jag har uttryckt på den tidigare.
Ja, men, jag hade önskat att vi hade mer tid med henne, bara så man hade kunnat prata mer om de här knäppa galna projekten hon hade mellan när man inte kunde jobba med fotbollen hela tiden. Jag kan tänka mig att det kan ha varit precis vad som helst sett till hur Lisa Ek är som person, väldigt energisk och sådär. Men om vi ska gå tillbaka till det som var vår ingång i samtalet med Lisa Ek, så var det ju att vi började i Hammarby och det som har hänt. Och vi vet ju då att de har tappat alla de tre spelarna vars kontrakt gick ut vid årsskiftet. Man har tappat Adelina Engman, Matilda Winberg och Madeleine Janogy. Men man har ju också värvat in fyra spelare. Vi har hunnit nämna Stina Lennartsson, men hon är ju inte den enda som har kommit till Hammarby. Redan under hösten så hade man ju gjort klart med Klara Folkesson från Uppsala. Johan Lager erkände igår att så här, ja, det var ganska skönt att sitta där under hösten och se när hon gjorde mål och veta att nästa år, då är hon vår. Så satt och möste lite extra. Att hon dessutom sänkte Djurgården, det la han ingen värdering i. Jag kan tänka mig att fansen däremot kan tycka att det satt extra härligt i den där sista omgången. Det räckte ju dock inte för att rädda Uppsala kvar, men Klara Folkesson, henne och Stina Lennartsson känner vi ju igen från Damallsvenskan. Det gör vi inte med de andra två. För i övrigt så har man ju plockat in från Norge Emilie Joramo och Anna Jösendal. Jösendal som blev utsedd till den bästa spelaren i ligan, eller i Norge i fjol. Spännande spelare, och är ju den som nämns som Madeleine Janogis efterträdare. Innan du får prata om henne så kan vi väl lyssna vad hon själv säger om just det där att komma till Hammarby som Madeleine Janogis efterträdare. Anna Jösendal,
hur är det att vara på plats i Sverige då?
Nej, det är väldigt fint. Alltså för en klubb, det visar vi bara här idag att det jag gläder mig väldigt till säsongen, och nu är det länge till ändå, men jag gläder mig bara till att komma igång och ja, börja träningarna med laget.
Vad var det som gjorde att du kände att Hammarby är ett bra val för dig?
Nej, det, jag har hört massor bra om klubben. Jag har känt någon av de norska spelarna från förr och har hört väldigt mycket bra om dig. Tillägg har jag fått ett skickligt bra intryck av ja, alltså fansen och atmosfären här i Sverige. Och Sverige är en bra, väldigt bra liga. Och, ja, Hammarby yrke som en klubb med stora ambitioner. Så det, ja.
Hur är det till skillnad från Rosenborg idag? Vad skulle du säga är de stora skillnaderna?
Nej, det är ju en större klubb. Det är det ju. Och, ja, det är ju, vi möttes ju i sommar, eller jag var inte med då, men Hammarby, och det verkar som ett väldigt bra lag och som, ja, som tar nya steg och som också ska ut i Europa i år, så jag hoppas vi kan lyckas med det och att ja, vi kommer oss dit.
I samband med värvningen så är det många som har pratat om det också som ersättaren till Madeleine Janogy. Hur är det att kliva in?
Nej, det är ju ett väldigt stort kan jag säga, press. Så, och vi är ju väldigt olika spelare sånt sett, så det är lite, det kommer nog att bli lite annorlunda, men jag hoppas jag kan bidra med mina kvaliteter som ja, som jag hoppas liksom att vi inte ska, alltså vi kommer till samma hus liksom, men att kan ja, bidra med mitt och att vi ja, kan nog göra det bra.
Vad skulle du säga att det är du bidrar med främst då, som spelare?
Ja, nej, det är, jag liker ju, jag är väldigt offensiv, jag liker att gå en mot en, komma till inlägg, avslutning och sånt ting, så jag liker mig gott. Ja, foran mål och sånt ting, och så ger jag alltid ja. 100%, så hoppas jag kan hjälpa laget att bli ännu bättre.
Vad tänker du om säsongen som väntar då? Hammarby kliver in som både svenska mästare, har vunnit cupen, kommer vara jagade, det väntar Europaspel också. Vad väntar du dig av säsongen som kommer?
Nej, jag förväntar ju att vi ska kämpa i toppen, det gör jag helt klart. Så ja, det, är ju, det handlar ju om att ta en kamp på gången, så det är ju ingen lag blir egentligen här i Sverige. Jag vet att det är bättre liga och sånt, så ja, jag glömmer bara att komma igång och så hoppas jag vi kan byta gott pass.
Vad är dina första intryck av Hammarby och Stockholm?
Ja, väldigt, alltså, ja, väldigt fint, men otroligt stort. Alltså, fy sören, det är ju helt sykt. Jag kommer ju från en liten plats i Norge med 7000 inbyggare. Och här bor det väl någon miljoner eller något sånt. Så det är väldigt annorledes. Men ja, fått ett väldigt fint intryck. Väldigt fin by och fina folk. Alla är så hjälpsamma och ja, väldigt blie. Alltså, ja, så jag fått ett väldigt bra intryck och glädjer mig bättre att fortsätta.
Stina Lennartsson sa det att hon hade åkt fel några gånger hittills och sådär i tunnelbanan. Hur går det för dig att hitta rätt?
Nej, alltså det var helt otroligt att jag fann fram, men det gick ju grejt, så jag, här är jag, så är det träning idag och det, ja, det är bra.
Ja, Anna Jösendal där kommer alltså från Rosenborg till Trondheim, höll jag på att säga nu. Det är där Rosenborg ligger och inget annat. Hon har flyttat till Stockholm nu och ska då...
Det är pendlingen annars.
Ja, herregud, den vill jag inte göra. Det är inte helt smidigt kan jag säga. Jag har ju då varit där i skidsammanhang. Det är inte helt enkelt. Man måste till Oslo byta eller köra bil i 100 år ungefär. det är så vart man än ska i Norge eftersom vägarna är som de är där. Men vad tror du om de norska nyförvärven då till Hammarby? Vi har ju sett att det är där de har varit och letat de senaste åren. Det är därifrån man har plockat in ett gäng.
Ja, men jag tyckte väl, om jag ska bara reagera lite på vad hon själv sa, så tycker jag ju det är ganska roligt, för det låter som en kopia på många andra spelare som landar just i Hammarby. Publiken, satsningen, det är det som lockar. Men hon sa också tidigare norska kollegor, får man väl säga då, som har talat gott om föreningen, och det finns väl ingenting som är bättre än en god referens. Så att Hammarby kan ju med gott samvete gå och lägga sig på nätterna, just för att de har så pass att tidigare spelare talar gott om klubben och den satsningen. För att det är mycket som vi utifrån inte ser, men om en spelare som har varit i kärnan talar väl, så är det ju av jättestor tyngd. Man ska veta med sig om Götzendal, det är ju att redan i juli 2023 så var det rubriker att hon var aktuell för Women's Super League. Det var Arsenal hade henne på radarn och flera till. Det är en spelare som fick, jag tror bara hon fick en match i VM. Men åtminstone är på den nivån. Hon är 22 men inte fylld 23 redan. Har du koll på det, Anna?
Nej, jag har dålig koll på exakt ålder faktiskt.
Hon är i alla fall i den mellan 22 och 23 där, och det är ju i så fall en spelare som håller extremt hög nivå, att bli utvald till ligans bästa. Hon gjorde 8 mål 2022, 8 mål 2023. Det finns ju en pondus i det där. Hon berättade själv om sina kvaliteter, att hon skiljer sig lite från Janogy, men jag tyckte det ändå var lite roligt när hon sa att vad kvaliteterna var, för jag tyckte ändå de påminner så mycket när de är duktig en mot en, inläggsspel och gillar att ta avslut. Så att, däremot så kan ju också Jönsson inte gå med från en kant, så det, jag vet inte om det är kanske det hon refererar till, men det är en explosiv spelare, jättefin vänsterfot, och någonstans så är det bara spännande, tycker jag, att följa henne. Och när hon dessutom då har varit på, jag vet att man ska kanske inte alltid jämföra med Women's Super League, men trots allt en av de starkaste ligorna i damfotbollen, så tycker jag det är roligt att damallsvenskan drar den längsta strået den här gången och får in en sån typen av spelare som kanske mellanlandar här för att eskalera sin karriär ytterligare. Så att, jag ser fram emot att se vad hon kan bidra med.
Vad har du med på din lista då? För tiden, den går ju här som vanligt. Nu har vi pratat på länge igen. Hur mycket har du kvar på listan? Det händer ju hur mycket som helst såklart.
Ja, nej, men jag ska vara lite rappare. Det jag väl egentligen kanske mest trycka på, om vi nu ändå är i engelska snurran, så vet jag att Jukka Momiki lämnar för Leicester. Det var ju en av våra stora frågetecken. Lämnar Linköping. Det blir intressant att se vad Linköping kan koka ihop. 2024 kanske inte har helt fel om min flopp, trots allt, när vi summerar året. Eller så har jag det i vanlig ordning, så det är väl kanske bara det jag får ställa mig in på. De brukar överraska de här lagen. Isabella Obeis från FC Rosengård går till Portland Thorns i alltså amerikanska ligan. Det tycker jag var en ganska rolig övergång som kom från vänsterkanten. Ingenting jag hade förväntat mig. Ytterligare intressant tycker jag däremot, om vi nu ska prata amerikanska ligan. Jag ska inte bli långvarig, du kan vara lugn. Men Agnes Nyberg, tidigare AIK och nu tidigare Uppsala mittfältaren, går till Utah Royals. Och det är också amerikanska toppligan. Den hade jag inte sett komma. Men jag tycker det här är exakt det här som Lisa pratade om vi ska dra ihop den här säcken lite grann. Det är att damfotbollen har blommat ut så pass starkt och stort att Agnes Nyberg, som har spelat i AIK, som har gått upp och ner från damallsvenskan, i Uppsala, som fick platsen med nöd och näppe, ändå lyckats etablera sig så starkt att hon nu ska göra ett äventyr i USA. Och man ska med sig Utah Royals är nystartat. De var tvungna att lägga ner i 2020. Och Men om man ska säga korta drag så spelar de i amerikanska toppligan mellan 2018 och 2020, men lades ner och då gick ihop med Kansas City Current som är fortfarande aktiva idag. Men de är då alltså i en uppbyggnad och Agnes Nyberg är en del av den satsningen och det tyckte jag var lite charmigt, får jag väl säga. Min sista på listan, Anna, för att göra det ytterligare lite rörigt, så hoppar vi tillbaka till Italien.
Ja, jag hoppar på.
Vi har fått bekräftat Elsa Pelgander är klar för Juventus. Örebros superunga talang, superstjärna, det får jag säga, för jag tycker att hon är riktigt grym och lovande. Hon tar resan till Juventus för att testa vingarna.
Ja.
Ja, du. Vi hade kunnat sätta på och köra på ett tag till, men jag tror vi får nöja oss.
Det hade vi absolut. Det brukar bli så när vi börjar prata. Det är ganska svårt att få stopp på oss. Men det är ju så att jag har lite annat att göra idag. Men jag ska kommentera lite italiensk fotboll här mitt i allt. Mycket stökigt. Vi får väl se hur det går. Det är lite Roma Lazio, dock inte då damfotboll utan herrfotboll. Lite Coppa Italia och annat stök. Så att ja, vi tar väl och helt enkelt knyter ihop den här säcken och ger 5+ till att vi just nu befinner oss i ett otroligt härligt januarifönster. Och så ger vi alla minus som går till din influensa och hoppas att du blir frisk snart så att vi kan sitta på samma ställe och spela in nästa gång. Det dröjer väl någon vecka här nu innan vi är tillbaka igen, men oroa er inte, vi kommer tillbaka och det är ju ganska mycket att se fram emot, både med omstarten av de europeiska ligorna, det här januarifönstret som fortsätter och inte minst Champions League-gruppspelet som ju kommer tillbaka i slutet på januari. Ja, om exakt 2 veckor så kan BK Häcken eventuellt säkra ett slutspel, en kvartsfinalplats. Det hade varit otroligt stort om vi får vidare ett svenskt lag dit i det nuvarande formatet. Så att, ja, vi får väl se. Tills dess så säger jag tack så mycket till dig som har lyssnat och krya på dig, Saga, så hörs vi.
Tack snälla.